Hello! Jag heter Hedda Johansson Jönsson.
Och jag är Alicia Lindstrand.
Det är vi som har podden JJ och Lindstrand.
Syftet med vår podd är att lyfta fram allt som är bra och roligt med vår hemort Aneby.
En gång i månaden bjuder vi in en gäst som engagerar sig och betyder mycket för vår hemkommun.
Eller som har vuxit upp i Aneby och idag bor och jobbar någon annanstans och som kan inspirera oss med sitt yrkesliv eller livshistoria.
Vi vill inspirera och inspireras.
Precis som vi säger inledningsvis i våra poddavsnitt så vill vi ju lyfta fram allt som är bra och roligt med vår hemkommun. Och Hedda, visst är Aneby bra på att lyfta fram sina barn och ungdomar på olika sätt?
Ja då, det tycker jag verkligen. Och det beror nog på att vi är en liten kommun där vi känner varandra och vet vilka vi kan kontakta beroende på vad vi har på hjärtat. Vi är så många som brinner för olika saker, men det som förenar oss är att vi vill ha det bra tillsammans och vi vill hjälpa och stötta varandra i det vi håller på med.
Ja, det håller jag med om. Och tänk när vi var små och gick på barnkör, söndagsskola och punkten, som var ett slags fritids i Aneby kyrka. Redan då fick vi olika uppdrag som att bära korset i processionen, läsa bibelord, spela teater i predikan och samla in kollekt.
Och minns du när vi fick frågan om vi ville sköta kyrkkaffet en söndag? Och som vi gick in för detta! Vi var uppe i kyrkan hela lördagen innan och bakade en massa kakor.
Och vi möblerade om hela församlingsvåningen och pyntade den så det skulle passa vårt tema. Och varför vi gick in för det så mycket tror jag beror på att vi fick ett förtroende och fria händer att forma det som vi ville ha det. Och det är just det där förtroendet som gör att man växer och utvecklas och så småningom vill ta ännu mer ansvar.
Så är det absolut. Och en av dem som har uppmuntrat oss och gett oss uppdrag under hela vår barndom är nu här med oss på Kulturskolan i Aneby. Varmt välkommen till vår podd Peter Andreasson.
Tack så jättemycket. Roligt att vara här.
Men kul att ha dig här, verkligen.
Vi får väl börja med att tacka för allt vad du och övrig personal i kyrkan har gjort för oss under vår uppväxt.
Jag blir så glad när ni berättar att det har betytt mycket för er. Så att, tack för att ni gör det. Jag ska ta med mig den hälsningen till personalen.
Gör det.
Ja. Vi delar ju denna upplevelse med så många. Vår förra gäst, Jonathan Jakobsson, berättar också om vad kyrkan har betytt för honom och hur ni lät honom utvecklas genom att han fick spela så mycket han ville och han på gudstjänster och samlingar.
Ja, alltså musiken är jätteviktig i kyrkan. Det är som ett språk till. Det är inte bara prat och ord utan det är också musik och ibland dans och andra uttryck. Och det är så roligt att höra att också Jonathan har haft har bra minnen ifrån kyrkan.
Absolut. Och Peter, du tillhör ju den grupp man brukar kalla för 56-orna. Begreppet myntades av idrottsagenten Björn Berggren och syftar på fem av Sveriges genom tiderna största idrottare. Däribland Björn Borg och Ingemar Stenmark. Men här finns även Steffo Törnqvist, Babben Larsson, Anders Eriksson i Galenskaparna och After Shave bland många andra. Vad är det som är så speciellt med er årgång, tror du?
Ja, hur ska jag veta det? Jag tror att det bara är ett lyckligt sammanträffande, att det råkade bli så. Jag har ingen aning och jag tror inte att det gjort någon forskning heller. Men det bara har blivit så och det har råkat liksom falla åt det hållet att många som föddes det året har blivit framgångsrika på olika sätt. Och det brukar jag ibland skoja med, att jag tillhör 56-erna. Det är bara som det är, tänker jag. Och det är klart att när man börjar uppmärksamma det, då hittar man fler. Men man kanske skulle hitta ett antal också 57 eller 59 eller vad som helst om man liksom började fokusera på det. Men just 56-erna var det väl idrottarna som stack ut, kan man säga.
Ja, det kan man säga.
Det kan man säga.
Du växte upp som missionärsbarn i Etiopien. Vad tror du att du fick med dig under din uppväxt som du inte skulle ha fått om du hade vuxit upp i Sverige?
Alltså när man växer upp som missionärsbarn så är man barn av två kulturer. Mina föräldrar och syskon är svenskar. Vi hade också svenska vänner och klasskamrater och gick i svensk skola där. Men jag hade också etiopiska vänner och etiopiska kompisar. Och så fick jag ju se hur människor har det och att alla har det inte som vi i Sverige. Och det ger väldigt nyttigt perspektiv på hur det är i världen.
Mm.
Och hur vi kan leva för att dela med oss. För det var ju det mina föräldrar valde att göra. Och jag såg en glöd och en glädje i deras liv som smittade av sig på mig. Och som har liksom format mina livsval på ett positivt sätt. Så att ja, jag är glad för min uppväxt. Jag är tacksam för det dubbla perspektivet.
Mm. Vad skönt. Hur var det att flytta till Sverige och upplevde du några kulturkrockar när du sen tillbringade din ungdomstid här?
Ja, det var inte så enkelt att komma från Etiopien till Sverige. Jag hade ju språket. Det är ju en stor tillgång naturligtvis när man kommer som främling till ett nytt land. Men jag kan känna igen mig i hur många invandrare och flyktingar har det.
Ja.
Därför att det var fel på min frisyr, det var fel på mina kläder, jag uttryckte mig fel, jag visste ingenting om svenska popstjärnor och idrottsstjärnor och ni vet allt det där, tv-serier och annat som
tog
man måste...
Tog du åt dig mycket av det?
Ja, jag var ganska trygg kan jag säga, så... Ja, vi hade en ungdomsgrupp i kyrkan. Vi fick väldigt mycket roligt tillsammans där och en stark gemenskap som gjorde att vi kunde klara den här omställningen. Men det är klart att ibland så gjorde det lite ont och bli lite mobbad eller ifrågasatt eller utskrattad. Mm. Men det har gått bra. Det har gått bra får jag säga.
Mm. Jonathan Jakobsson, som vi nyss nämnde, skickade med en fråga till dig och den lyder: vid vilket tillfälle i ditt liv visste du att du ville bli präst?
Första gången som jag vet att jag sa det högt till en kompis, då var jag 11 år. Och då tror jag att det handlade väldigt mycket om att min pappa var min stora förebild och att jag ville bli som han, liksom. Både predika, ha gudstjänster och sådär, men också köra jeep i leran och liksom som missionär måste man kunna väldigt många olika saker, och det var någonting med det som fascinerade mig och lockade mig. Men sen fanns den där längtan kvar och sen har den återkommit, men jag var 11 år för att, ett kort svar på frågan.
11 år?
Ja.
Och det blev ju som sagt väldigt bra får man ju säga.
Tack.
Fanns det andra yrken som du också kunde tänka dig?
Eller? Ja, det fanns det. Jag sjunger ju, har alltid gjort det, och mamma var väldigt musikalisk. Och så vi fick spela, jag fick lära mig spela trombon när jag var 12-13 år och sådär. Så att jag hade kunnat tänka mig att bli lärare till exempel i... möjligen musik och religion kanske eller någonting sånt där.
Mm.
Så när jag hade gått ut i gymnasiet så vikarierade jag som lärare och kände mig för lite grann så där.
Jaha.
Hur det skulle vara.
Men
som det landade i att jag ändå valde prästyrket, för att som präst får man också undervisa. Men som lärare får man inte göra allt det roliga som präster gör.
Nej.
Så att jag tror att jag drog vinstlotten där.
Ja, det gjorde du nog. Vilka ämnen läser man under en prästutbildning och hur ser upplägget ut när det gäller praktik och så vidare?
Ja, idag är det lite annorlunda ändå när jag läste. Jag började läsa teologi 1977 och då läste man på universitetet i nästan 5 år. Och sen fick man gå ut på praktik mot slutet och då var man knuten, då fick man välja ett stift. Alltså det finns 13 stift i Sverige och 13 biskopar. Och då fick man liksom knyta an till någon och bli antagen av någon biskop och något stift som skulle pröva och testa om man liksom passade för yrket. Så att det var lite liksom både min längtan men också deras beslut att se om jag funkade så att säga. Så man läser många olika ämnen naturligtvis om Bibeln. Jag har läst grekiska. Och läst Nya testamentet på grekiska och fått lära mig det. Jag har läst kyrkohistoria. Jag har läst religionshistoria. Jag har läst religionspsykologi och religionssociologi. Men sen mot slutet får man också lära sig hur man predikar. Hur man har konfirmander och undervisar dem. Och hur man döper och viger och hur man genomför en begravning och så. Men det är det sista året liksom på utbildningen som man gör de här praktiska sakerna.
Och vad tycker du var roligast av det?
Ja, men jag gillade både de teoretiska delarna. Jag tyckte det var väldigt intressant att läsa särskilt Nya testamentet på grekiska. Jag la mycket tid på det. Men sen var det naturligtvis roligt att liksom komma närmare den här verkligheten som yrket skulle innebära. Så det sista året var också väldigt roligt.
Men jag tänker, det var ju väldigt mycket som du läste. Hur fick du in allting? Hur fastnade det?
Ja, det är en bra fråga. Men jag hade en teknik eller ett upplägg och jag bestämde mig för att aldrig läsa hur mycket det än var inför en tenta. Så bestämde jag mig för att aldrig läsa mellan klockan 6 på lördagen och klockan 6 på söndagen. Utan någon gång måste man vila. Så man inte bara pumpar in en massa teoretiska kunskaper och blir stressad. Och liksom aldrig vilar ifrån det. För jag tror att det är när man vilar från kunskapsinhämtningen som den liksom sjunker ner och sjunker på plats på något sätt. Och sen på måndag morgonen eller senare på söndagkvällen så kunde jag börja om igen. Och det gick väldigt bra får jag säga, så att jag tror aldrig jag körde på någon tenta utan det funkade hela vägen.
Vad skönt.
Ja, minns du känslan du hade den dagen som du prästvigdes?
Hur lång tid har vi på oss?
Ja då, evigheter.
Evigheter.
Ja, det var en fantastisk dag. Jag minns den som igår faktiskt.
Du gör det? Ja. Hur kommer det sig?
Det var i Linköpings domkyrka. Ja. Det var otroligt högtidligt. Det var den här fantastiska biskopen Martin Lönnebo som prästvigde mig. Vi var 7 stycken, bland annat Mårten Gustafsson som ni känner säkert ifrån Gransnäs ungdomsgård som var... Han har ju varit föreståndare där tills han gick i pension. Vi prästvigde samtidigt.
Jaha, vad kul.
Och min pappa var assistent. För man fick liksom be någon närstående eller någon god vän. Var den som följde en liksom fram till altaret. Och hjälpte den med påklädning av de här prästkläderna som man fick där framme. Och när vi skulle gå ut ifrån hela den här fantastiskt högtidliga gudstjänsten så grät jag hela vägen ut. Liksom. Och jag fick gå först i procession. Jag var korsbärare.
Nej, men du...
ja, för att det var så nämligen att biskopen hade varit i Etiopien några veckor innan prästvigningen. Och fått ett sånt etiopiskt processionskors som finns i domkyrkan fortfarande idag. Och då pekade Martin Lönnebo på mig och så sa han, det är du som ska bära det här korset. För han visste att jag var född och uppvuxen i Etiopien. Så det var ju en jättestor grej.
Lite personligt
väldigt
också.
Personligt. Ja. Och sen liksom högtidligheten. Det fanns både familj och släkt och vänner på plats. Och det var fullsatt i domkyrkan. Och det var som en längtan. En någonting på djupet som liksom blev uppfyllt den där stunden. Och jag grät jättemycket för att jag var så tagen faktiskt.
Mm.
Och så. Men sen gick det ju över. Och, ja. Men det var en av de största dagarna i mitt liv faktiskt.
Ja, ja, vilken upplevelse.
Ja.
Ja, verkligen.
Din första prästtjänst fick du i Kvillinge församling i Norrköpings kommun. Sen bytte du tjänst i Sankt Örjans församling i Skellefteå. Var det jobbet i sig som lockade, eller var det vänner eller kanske kärleken som fick dig att flytta så långt?
Som till Skellefteå.
Ja. Som till Skellefteå.
Ja, det kan man fråga sig.
Det
är faktiskt så att när man prästvigs så blir man placerad. Så att jag hamnade i Kvillinge, det var Lönnebos beslut.
Jaha.
Ja, alla som prästvigs blir placerade. Man får kanske uttrycka någon sorts önskemål. Men han sa att du får göra ditt första år där. Men sen träffade jag mina barns mamma då under det året, och hon var läkare och fick sin första tjänst i Skellefteå.
Jaha.
Så det blev, vi gifte oss på sommaren 84. Jag prästvigdes i februari 83, men vi gifte oss sommaren 84 och flyttade till Skellefteå för hennes skull mest faktiskt. Så jag trivdes väldigt bra i Kvillinge.
Det är i Skellefteå det händer, ja, helt enkelt, kan man väl sammanfatta det med.
Ja, på något sätt. Så.
På något sätt.
Ja, det var, ja, det blev 2 år där och sen flyttade vi till Umeå. Jaha.
Ja. Ja. Ditt livs svåraste, viktigaste, finaste och mest utvecklande tjänst hade du i Umeå under 7 år, skriver du i din presentation på Facebook. Under dessa år jobbade du som sjukhuspräst. På vilket sätt utvecklades du som präst och som människa under denna tid?
Ja, dels kan man ju säga att jag blev pappa under de åren till mina 3 barn. Så det var omtumlande och väldigt utvecklande. Och det är ju väldigt stort att bli förälder. Men sen arbetet i sig som sjukhuspräst, man jobbar ju utanför kyrkans väggar. Alltså man är inte på sin hemmaplan eller där, utan man är på en jättestor arbetsplats. Då jobbade det, tror jag, 1200 människor på sjukhuset i Umeå. Det var jättemånga patientplatser, och så mötte man också väldigt mycket anhöriga. Och vi var ett litet team som jobbade av präster, pastorer och diakoner som skulle liksom jobba med att möta människor både i sin arbetsdag och med de utmaningar de ställde. Så ibland hade vi studiecirklar och föreläsningar för personal, eller för de som höll på att utbilda sig kunde vi också få föreläsa för. Men mötet med patienter, alltså det är så olika sjukdomar, det finns så mycket som kan hända i en människas liv som förändrar livet och som påverkar en människa. Och det som är utvecklande som präst är att komma människor väldigt, väldigt nära, utan det här skalet, utan det här som vi normalt har liksom av jargong och yta. Så kommer man väldigt direkt in på det här liksom, djupet och den nakna verkligheten. Ångesten, de stora frågorna, rädslan för döden, kärleken till barnen eller vad det nu var. Och det är det som är utvecklande, att där är livet riktigt på riktigt i ett koncentrat på något sätt. Så det var svårt och det var utmanande och det var oerhört utvecklande och lärorikt.
Förstår det.
Ja, och få sitta vid en dödsbädd eller få sitta med någon som har mist sitt barn och liksom bara inte ha några ord, men sitta kvar och dela den största sorgen. Det gör ju någonting med en på något sätt, så det har nog format mig för resten av livet.
Ja.
I Linköpings domkyrka hade du sen en tjänst som studentpräst i knappt 6 år. Vad är det roligaste med att jobba med ungdomar?
Ja, men det förstår ni säkert. Ungdomar är ju ungdomar och ungdomar är ju liksom väldigt uppriktiga och tycker livet är roligt och vill liksom utvecklas och är med på det mesta och sådär. Och man blir ung själv, tror jag, till sinnet om man umgås med ungdomar och jobbar med ungdomar. Så att det var bara roligt och samtidigt svårt, för att på universitetet i Linköping fanns det 28 000 studenter och vi var 3 studentpräster. Och liksom hitta den där kontaktytan, det var inte så enkelt. Det var sällan som de tyckte att de hade liksom tid med att prata med studentkyrkan. Men ibland när livet gjorde riktigt ont eller det hände saker i livet som man bar på längst inne här, då kunde de ju ringa och fråga, får jag komma och prata eller kan vi ha en grupp och prata eller sådär. Och det var meningsfullt.
Den 1 september 2011 tillträdde du som kyrkoherde här hos oss i Aneby. Och här trivdes du obeskrivligt bra, skriver du på Facebook. Och du har under åren även understrukit detta i både dina predikningar och ute i samhället. Peter, varför är Aneby så bra?
Ja, men Aneby har en anda, en öppenhet, ett sätt att ta emot nya människor. Det finns en energi här. Det finns en samverkan mellan alla goda krafter. Det finns många härliga människor på många ställen. Och det har varit lätt att komma in. Det har varit lätt att liksom lära känna samhället och människorna. Och det har varit jättepositivt att jobba här de här 10 åren. Om 5 dagar så är det 10-årsjubileum. På tisdag är det ju 10-årsjubileum för mig som kyrkoherde.
Nu får vi ju se när detta avsnittet släpps.
Ja, just det.
Men när vi sitter här och spelar in så är det 5 dagar kvar.
Just det. Idag är det den 26 augusti. Ja, precis. Ja.
Då sitter vi här.
Ja, så är det. Ja, men det är roligt. Men Aneby är väldigt bra på väldigt många sätt. Det måste jag säga.
Ja, det är en slags trygghet. Att om man har varit ute och rest någonstans eller så. Att komma hem till Aneby, det är en slags trygghet.
Hela Aneby är liksom hemmet.
Är det hem? Ja. Det är trygghet ni tänker, ja.
Ja, men faktiskt. Jag kände det när jag kom hem från Stockholm nu senast. Då kändes det lite skönt att få komma hem också, liksom.
Just det. Ja. Och när jag är ute och går så har jag bestämt mig för att jag ska hälsa på alla jag träffar.
Ja.
Ja, och jag säger hej. Och folk tittar upp och lite, liksom lite förvånat, men alla svarar och säger hej.
Ja.
Och när jag går hemifrån till jobbet så är det alltid minst 2 eller 3 som jag känner igen och som jag stannar och pratar med. Och det är väldigt bra, väldigt trevligt.
Vad det måste betyda mycket för många just också nu när vi som sagt är i en pandemi fortfarande.
Ja.
Väldigt.
Man byter några ord och det kan göra skillnad för resten av dagen.
Absolut.
Ja. Och efter några år här i Aneby samlade du ihop några personer och bildade gruppen Alla får plats. Vad var det du såg i vårt samhälle och vad var din vision med denna grupp?
Ja, jag såg inte bara här i samhället utan i hela Sverige en förändring där det som kallas för Nordiska motståndsrörelsen steg fram och oroade med en främlingsfientlighet som inte jag tycker hör hemma i ett svenskt samhälle med våra värderingar där vi menar att alla har samma värde. Och då kände jag att vi måste göra någonting här också, för att om det slår rot här med så kommer vi en dag få frågan, varför gjorde ni ingenting? Varför sa ni inte ifrån? Och då samlade jag människor jag bjöd på lunch på dåvarande J3-köket som nu heter Byn. Och där så sa jag, jag har en idé, vi behöver göra någonting, vi behöver manifestera för allas lika värde. Och när vi hade pratat en stund så var alla med på tåget och tyckte det var klockrent. Och det var ett fantastiskt gensvar.
Vad lyckat. Och då är vi tillbaka till det här med att vi vet vilka vi ska kontakta.
Ja.
Beroende på vad vi har på hjärtat.
Ja. Men det finns en öppenhet och det finns en tillit och ett förtroende mellan kommun och civilsamhälle och skola och näringsliv som gör att det går att plantera sådana här idéer och få med sig människor. Ja. Och det var fantastiskt roligt och har varit det hela tiden.
Och nu har alla på platsgruppen varit aktiv och verkat i 7 år. Vad är du mest glad och stolt över att denna grupp har åstadkommit hittills?
Ja, men redan efter första året då, 2014, så var det ju val. Riksdagsval och kommunalval. Och då var det så att det märktes i valresultatet att de främlingsfientliga krafterna inte hade fått flera mandat här i kommunen. Det enda kommunen i hela Jönköpings län som det var så.
Ja.
Och då tror vi att det, alla får platsveckan spelar roll faktiskt. Så det är vi stolta över. Och sen är vi stolta över att alla får plats har blivit ett begrepp. Det har gett eko långt utanför kommunens gränser. Och vi har ju fått folkhälsopriset ifrån Region Jönköping och det är vi väldigt stolta över. Därför att det här handlar inte bara om att mötas på torget och lyssna på musik, äta lite grann och lyssna på någon talare. Utan det gör skillnad faktiskt i folkhälsan.
Så mycket
att vi skapar gemenskap och jobbar med våra fördomar och skapar integration på olika sätt.
Absolut.
Du lämnade ju i februari över ordförandeskapet av Alla för platsgruppen till Sofie Turesson. Och nu i september var det tänkt att du skulle gå i pension. Eftersom det var svårt med rekrytering av en ny kyrkoherde så tog du beslutet att stanna kvar året ut. Vad tror du är anledningen till att få söker en tjänst som kyrkoherde idag?
Ja, jag önskar att jag visste mer om det, för det undrar jag också. Jag tycker ju själv att det är ett fantastiskt intressant och viktigt arbete. Men jag tror att det som kan skrämma en del, det är att man måste satsa helhjärtat. Och så är det ju med alla ledaruppdrag och chefstjänster där man ska liksom stå främst i ledet så att säga och peka ut en riktning och påverka liksom hela organisationen, att det kräver både mycket arbete och mycket tid. Det kostar på. För en del yngre präster så kanske det är svårt att kombinera med familjeliv och med småbarn. Jag var faktiskt kyrkoherde i Lappland i 3 år på 90-talet.
Jaha!
Ja, 96 oj, oj, oj. Till 99. Det visste ni inte.
Nej, det var någonting vi inte tagit med i researchen.
Ja, då var barnen små och det var lite tufft får jag säga. Mm. Det blev bara 3 år den gången. För då kändes det som att jag hinner inte göra klart på jobbet för jag ska åka och hämta barnen på dagis eller på fritids. Och sen ska man hem och laga mat och fixa med läxor och packa för nästa dag. Och så liksom var man slets åt två håll, för man visste att jag borde göra mer på jobbet eller jag borde vara mer hemma. Och idag säger ju barnen, min äldsta son fyller 35 idag faktiskt.
Nämen, grattis.
Ja, han kan säga, eller de kan säga ibland, ja men pappa du var inte hemma jättemycket när vi var små. Alltså när de var riktigt små var jag hemma mycket, för då var jag pappaledig.
Ja.
Men sen när de var i skolåldern så var jag inte hemma jättemycket. Därför att jobbet krävde sin tid och sitt engagemang. Och jag tror att många kanske drar sig för att jobba helhjärtat och satsa riktigt mycket. Men sen kan det också bero på hur olika pastorat och församlingar väljer att stödja kyrkoherden i uppdraget med stödfunktioner. Alltså att man har administrativt stöd så att man inte måste sitta och jobba med alla papper och jobba med alla detaljer, utan man får koncentrera sig på de strategiska sakerna, de stora dragen och de viktiga besluten. Så här har vi ju bäddat väldigt bra för en efterträdare, för här har vi fått ordning på organisationen.
Och också en liten rättning här då. Du ska ju inte gå i pension, utan du ska ju bara trappa ner lite.
Ja.
Ja,
jag ska,
det är vi väldigt glada för.
Jag ska göra något annat, men jag ska inte göra det här. För jag måste lämna fältet fritt för min efterträdare. Men jag ska jobba som vanlig präst någonstans. Ja. Och sen ska jag vara morfar, för jag har fått barnbarn.
Ja.
Och jag ska läsa en kurs på universitetet om salmers texter och tillkomsthistoria. Och jag ska vara biodlare och hålla på med lite olika saker.
Och grattis. Tack. Till att du har blivit morfar till ditt första barnbarn.
Ja, lilla Noah.
Lilla Noah.
Ja.
Ja. Och som sagt, vid sidan av ditt jobb som kyrkoherde har du ju även hoppat på en kompositionskarriär. Vår förra gäst, Jonathan, berättade ingående om hur han går tillväga när han skriver en låt. Och du, Peter, komponerar ju egna psalmer.
Ja.
Kan du berätta lite om vilka komponenter som är viktiga att tänka på när man komponerar en psalm?
Ja, men det ska ju vara ett lättillgängligt språk. Det ska ha en anknytning till kristen tro och bibel eller kyrkoåret eller någonting som är riktigt viktigt för oss människor i livet. Och det ska var lättsjunget så att man liksom känner att man kan ta till sig den här psalmen. Så till några psalmer har jag skrivit och komponerat melodin också. Men jag har nu allt mer börjat anlita professionella kompositörer och tonsättare.
Vad kul!
Ja, så att det är jätteroligt.
Ja.
Skulle man kunna få ett smakprov på en av dina kompositioner, Peter, tror du det?
Absolut.
Nämen, ja! Nu kör vi, Alice.
Ja.
Ja, då är det dags.
Och den här psalmen heter Marias änglabesök. Och det handlar ju om Jesu mamma Maria som får besök av ängeln Gabriel. Och hon är då i eran ålder ungefär.
Ja. Mm.
Och det här besöket förändrar ju hela hennes liv. Och jag tänkte att det kan ju hända liksom att man får en tanke eller någon säger någonting eller att en ängel viskar i ens hjärta någonting som gör att man väljer en väg som blir ens livsväg. Så nu ska jag sjunga den här för er lite a cappella.
Mm-hmm. Då lutar vi oss tillbaka. Då kör vi.
Ja, då kör vi. Tupp. Bengal Maria vaknar, solen färgar himlen röd. Doften fyller sakta huset när mor Anna bakar bröd. Glad Maria dukar bordet, retas med sin lillebror. Hämtar vatten ifrån brunnen, öser upp till får och kor. Plötsligt kommer det en främling, strålande av himmelskt ljus. Bländad, rädd, Maria snubblar, råkar stöta till ett krus. Hej Maria, säger ängeln, du är älskad bortom ord. Du ska föda Gudasonen, himlen kommer till vår jord. Detta är ju inte möjligt, jag har aldrig haft någon man, svarar flickan tyst och ängsligt, du får gå någon annanstans. Allt är möjligt, säger ängeln, för den Gud som har dig kär. Helig ande kommer tända liv som namnet Jesus bär. Rädd och modig svarar flickan, låt det bli som du har sagt. Jag vill vara i Guds vilja, lita till Guds goda makt. Medan solen sakta sjunker, hörs den unga kvinnans sång. Universum håller andan, himlen jublar natt. Den lång.
Ett annat intresse du har är ju även bin. Och i pastoratet har vi ju numera både välsignade bin och välsignad honung. Peter, berätta om detta intresse.
Ja, det var nog 12-13 år sedan som jag tänkte att jag har ingen hobby så där som engagerar mig riktigt mycket. Och jag ville inte att arbetet skulle ta all tid, så jag funderade på vad jag ville ägna mig åt på fritiden. Och då kom jag på att jag skulle testa det här med biodling. Jag visste ingenting om bin. Jag var nästan lite rädd för dem. Men jag tyckte om honung. Och då tänkte jag, om jag kan lära mig det här och få honung, då är ju allting bra.
Ja.
Och sen har jag hållit på. Jag gick en kurs och sen lärde jag mig och hade en mentor i början. Och nu har jag gjort min 12:e säsong. Och jag lär mig hela tiden nya saker. För mår bina bra så mår människorna bra. Mår bina dåligt så är det inte bra för oss människor heller. För de är en sån känslig organism i den biologiska mångfalden. Och liksom, så jag gör allt för att mina bin och kyrkbina ska må så bra som möjligt.
Ja, det är olika bin. Kyrkbin och dina egna.
Ja, jo, men vi har startat några bisamhällen som hör till kyrkan nu. I Aneby församling och i Lommaryds församling. Mm. Och då står vi på kyrkogårdarna. Och bina då pollinerar blommorna dels vid gravarna och dels ute på fälten och trädgårdarna runt omkring kyrkan och kyrkogården. Och hämtar in honung som vi sen slungar och tappar upp på 250 grams burkar. Och sen säljer vi dem för ett ganska högt kilopris. Och pengarna går oavkortat till nödlidande i världen. Så nu när Världens barnkampanjen sätter igång i september så ska vi sälja kyrkhonung som är välsignad, himmelskt god och som ska ätas med andakt.
Ja,
och om det finns någon lyssnare som funderar på prästyrket i framtiden, vad skulle du då vilja säga till den personen?
Det är ett av de mest fascinerande yrken man kan ha. Man får vara med i sorg och glädje i livets högtider och när livet är riktigt svårt. Det finns en vardag också, men man får möta människor i olika åldrar och man får liksom trösta, man får dela glädje och sorg och man får vägleda och så. Och jag har varit präst snart i 39 år, jag har inte ångrat mig en enda gång. Så att jag rekommenderar det varmt. Det behövs präster i Svenska kyrkan. Så om man funderar på det, ta reda på mer och liksom kasta det ut.
Mm. Våga kasta sig ut. Ja.
Ja.
Och nästa gång vi spelar in så har vi Mr. Aneby musikskola här. Nämligen Rolf Edlund, som i decennier jobbade och utvecklade denna institution som vi idag sitter och spelar in våra poddavsnitt i. Peter, vilken fråga skulle du vilja ställa till Rolf?
Ja, tack för det. Jag tänker så här att musiken är en gudsgåva. Vi blir glada, vi upplever mening, vi blir tröstade. Musiken kan betyda jättemycket för oss människor i livets olika ögonblick. Så den fråga jag skulle vilja ställa till Rolf, det är om han kan dela den tanken. Upplever du också att musiken är en Guds gåva? Och vilken musik tycker du upplever du mest himmelsk?
Vilken fråga!
Ja.
Den tar vi med oss.
Ja, jättebra.
Ska vi ta med oss.
Och nu kanske ni lyssnare reagerar på att det blir den tredje manliga gästen i rad i vår podd. Har JJ och Lindström blivit alldeles kaltokiga, tänker ni? Och det, Alicia, det är ju precis vad vi har blivit det.
Precis.
Precis. Ja, från karar till fem snabba då.
Ja.
Vill du förklara det?
Jag tar fem snabba.
Kör på.
Har du kört fem snabba någon gång, Peter? Vet du vad det är?
Ja, jag vet ungefär vad det är.
Ja, det är ju när vi ställer fem frågor till dig.
Mm.
Och varje fråga har ju två alternativ och du ska välja ett av alternativen.
Man får inte säga båda då.
Nej, jag tänkte vi skulle ha en liten regel här.
Ja.
Och det är att välja en av dem eller så blir det ingen.
Okej. Okay.
Oj!
Ja, så...
Ska vi levla upp nu,
ja,
tänker du?
Jag tänker
det blir nästan jag också lite nervös. Ja, vi ger ett försök.
Ja, vi gör det.
Nu kör vi,
jag
Peter.
Jag lovar. Ja,
let's go.
Det är bra.
Kaffe eller te?
Kaffe.
Kaffe.
Sommar eller höst?
Höst.
Ja, men det kommer ju snart.
Ja.
Så,
ja. Då är vi eniga.
Ja.
Ja.
Skriva psalmer eller hålla i en gudstjänst?
Hålla i en gudstjänst faktiskt.
Mm.
Som sagt, du har ju både bin och hönor. Men vad väljer du mellan bin och hönor?
Hönor faktiskt.
Och sen sist då, tårta eller kladdkaka?
Tårta, definitivt.
Och vad är din favorittårta?
Tårta?
Ja, men det är nog svartsvaldtårta.
Den är så god.
Ja.
Nu blev jag också sugen.
Vad sa jag att den hette?
Svartsvald.
Svartsvaldtårta.
Mycket grädde och choklad.
Oh.
Vet jag vad det är?
Ja, det har du och jag ätit någon gång.
Jaha.
Okay. Ice. Den, ja, är, det, den är så,
ja,
god.
Ja, det låter gott,
ja,
i alla fall.
Absolut.
Och vi kör topp och dal.
Ja.
Som vanligt.
Förklara det med.
Topp och dal. En topp, det är ju när vi säger någonting som har varit lite bättre under månadens gång. Och sen har vi en dal och det är när vi säger något som har varit lite sämre under månadens gång.
Du börjar, Peter.
Ska jag säga?
Du ska säga något som har varit lite bättre under,
ja,
månaden.
Ja.
Alltså en topp.
Ja.
Och sen så ska du säga något som har varit lite mindre bra under månadens gång. Alltså
den här månaden
dal
vi är inne i nu.
Ja, precis. När vi spelar in.
Ja.
Och då är det alltså augusti.
Är det augusti?
Augusti månad.
Ja, men topp den här månaden... Det får jag säga, när biskopen var här på besök förra veckan.
Ja,
just det.
Det var,
ja,
riktigt roligt och riktigt, ja, det var en toppendagar.
Han är ju så underbar.
Ja.
Jag fick ju möjlighet att träffa honom.
Jag menar det.
När vi pratade om alla plats.
Exakt.
Med honom.
Och du, Hedda, det är ju inte bara Sofie som är ordförande efter mig, utan du är vice ordförande. Och det tycker jag är fantastiskt roligt.
Ja, men det är så kul att få vara med och
bidra. Ska jag säga någon dal också?
Ja, det ska du göra. Om du kan välja ut någon.
Ja, men jag tar då FNs klimatpanel och deras senaste rapport. Och den stora oro som finns för jordens framtid. Mm. Och där jag känner att det inte är hopplöst, men det påverkar många. Och vi måste kämpa tillsammans.
Absolut.
Verkligen.
Jag håller med dig. Alicia, kör din topp och din dal.
Min topp denna månaden är ju faktiskt då att jag, min mamma och min syster hade en liten kortviken i Jönköping.
Nämen.
Hemestra lite, tänker jag. Och där så bodde vi på hotell, vi shoppade lite och sen så var vi ju såklart på restaurang. När man inte är i Aneby så kan man ju passa på. Så det var ett bra avslut på sommarlovet helt enkelt.
Ja.
Och sen så första gången gilt så har jag faktiskt ingen dal. Jag satt i flera timmar igår och försökte tänka ut något. Men jag kom inte på något, så jag kan helt enkelt faktiskt sammanfatta att denna månaden har varit väldigt bra.
Mm, ja. Och det är väldigt positivt.
Ja, verkligen.
Ja. Då kör jag min topp och dal då.
Gör så.
Sommaren avslutades på bästa sätt med 3 dagars music camp. Måndag till onsdag var det workshops, olika ensembler och roliga aktiviteter när vi åt lunch. Det blev 3 underbara och inspirerande dagar där man även fick lära känna nya, drivna och roliga människor. På fredagen samma vecka när Ville, Roffe och DJ Wallin intog Svenska kyrkan med ljud och ljus blev det disco som avslutning på Music Camp. Och Alicia, vilken kväll vi hade!
Ja, men alltså verkligen, vilken kväll, vilka dagar.
Ja.
Kan vi uppleva det igen? Tack.
Alltså det är så kul också med den här avslutningen att man var inte bara med de som man har känt så länge. Nej. Utan man var med nya människor.
Härligt.
Mm. Ja, det var kul. Så kul, ja. Verkligen.
Ja. Och på dalen, Alicia, så instämmer jag helt och hållet. Jag har inte heller kunnat komma på något som varit mindre bra under månadens gång.
Nej.
Utan som sagt, det har varit en mycket bra och givande månad.
Mm.
Ja.
Ja, verkligen. Augusti kanske blir bästa månaden på hela
Augusti
året.
Augusti har verkligen levererat.
Ja, verkligen till 100%.
Verkligen. Peter, är du sugen på lite fika?
Ja!
Ja!
Ja, gud vad härligt!
Ja,
vad har du beställt för något?
Ja, men jag tror jag beställde kaffe, så hörde jag att det blir någon bulle till kanske.
Ja!
Ja!
Ja. Det kanelbulle blir
någon... Kanelbulle, ja. Det blir bra.
Det blir bra.
Ja. Det blir hur bra som helst.
Peter, vi vill säga ett stort tack till dig för att du ville komma hit och gästa oss.
Mm, tack för att jag fick komma. Det här har varit något av det roligaste jag har gjort.
Ja, men det var
att få träffa er, prata med er och få de här frågorna. Det är jätteroligt. Tack så jättemycket.
Detsamma. Tack.
Detsamma.
Tack så jättemycket.
Och sen så vill vi ju också såklart tacka våra tekniker Leo Isaksson och Fredrik Ragnarsson som sitter och vinkar i fönstret där. Ja, som vanligt.
Och för signaturmelodin vill vi givetvis också tacka Noah Särnå. Och för jinglarna som har spelats i avsnittet vill vi tacka Joshua Kashamula.
Och till sist så vill vi såklart tacka alla er som lyssnar på våran podd.
Ja.
Poddeli poddeli som jag brukar säga.
Det brukar du säga. Mm. Ja.
Precis. Hörrni, nu ska vi dra fika.
3 fiknasugna plus 2 tekniker.
Ja.
Let's go.
Let's go.